Teslas kvartalsrapport har kommit och det ser inte bra ut. Företagsledaren Elon Musk stödde Donald Trumps valkampanj och har sedan Trump blev vald till president jobbat tillsammans med honom i Vita huset. Men nu verkar han dra sig ur. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och den kommande kvarten ska vi diskutera varför en framgångsrik företagsledare som Musk valde att ge sig in i politiken och vad konsekvenserna har varit.
Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space.
I fjolårets presidentval donerade Elon Musk över 270 miljoner dollar till Donald Trumps kampanj. Han uttryckte också tydligt sitt stöd för Trump offentligt och kunde ses på flera av Trumps valmöten. Efter att Trump blev invald fortsatte Musk på den politiska banan och började jobba i Vita huset tillsammans med Trump. Men hur? Elon Musk blev ju inte invald. Nej, det blev han inte, men han blev anlitad av Trump för att minska offentliga utgifter i USA. Det här arbetet görs via organet DOGE, alltså The Department of Government Efficiency. DOGE är ingen officiell myndighet utan fungerar som ett rådgivande organ.
We're going to also slash something else, the waste in our bloated federal bureaucracy. We will create the new Department of Government Efficiency, headed by a gentleman named Elon Musk, who's here someplace. I don't know.
Men vad hände sen? Elon Musk har under de första månaderna av 2025 arbetat med DOGE, vars mål har varit att minska offentliga utgifter, rensa bort byråkrati och effektivisera statsapparatens arbete. Arbetet har bestått av att de har gått igenom statliga myndigheter och strukit både utgifter och tjänster som de ansett är onödiga, korrupta eller strida mot Trumps politik. Det här har väckt starka reaktioner, både positiva från Trump-anhängare men också starka motreaktioner. DOGE har nämligen lett till att hundratusentals människor förlorat sina jobb inom den federala sektorn och biståndsmyndigheten USAID har lagts ned. Många är också kritiska mot att en icke-folkvald tech-miljardär leder organet. Okej, förra veckan publicerade då Tesla sin kvartalsrapport och det blev tydligt att elbilsföretaget tagit stryk av Musks politiska aktioner. Nettovinsten för Tesla har minskat med 71% och aktiernas värde har halverats sedan december. Försäljningen av Teslor har störtdykt i världen och flera som ägt Teslor har valt att sälja dem för att visa att de inte stöder Musks politik. I backspegeln betraktat verkar ju Musks tid i Vita huset inte ha haft en direkt positiv inverkan på hans företag. Varför gjorde han det då? Jag sitter här med Britt Stakston som är mediestrateg och författare. Vad tror du, Britt? Varför valde Musk att ge sig in i politiken nu om vi tar det riktigt från början?
Ja, alltså det är ju en stegvis process som vi också har kunnat följa i och med att han nästan maniskt berättar om väldigt många av sina tankar på tidigare Twitter och sen X och gärna ger intervjuer. Och då har det ju ändå varit tydligt, precis som frågan antyder, att han har ju inte haft något större intresse för politik utan ville ju bygga sina företag, men vill ju också liksom bygga sina, han har ju en väldigt visionär framtidsbild och teknikens betydelse och så. Och där vi är idag så kan man väl summera det som att han, jag tror att det är ju så, är man en av världens mäktigaste i form av en stor ekonomisk makt så är inte steget långt till att dels till exempel köpa sig ännu större informationsmakt, vilket han gjorde genom att köpa plattformen Twitter som nu heter X, men också den här totala sammanflätningen som vi ser nu med en väldigt politisk makt när han bestämde sig för att ställa sig bakom republikanerna och ganska snabbt hade tydliga idéer som ju fångades upp av Trump och den nya administrationen. Men det han säger och orsaken bakom är ju en negativ samhällsutveckling. Mycket frågor om yttrandefrihet har ju varit tydligt på på X, men också migrationsfrågor och ökad brottslighet. Och man kan nästan säga att han är ett skolboksexempel på en radikalisering också. Och under pandemin, i den ensamhet och isolering som många ändå liksom hamnade i av naturliga anledningar då, så blev det också allt tydligare. Och i samband med det så hände ju också det faktum att han blev väldigt känslomässigt engagerad i den här ideologiska kampen mot vad han upplever som en politisk korrekthet och identitetspolitiken. Den så kallade woke mind-viruset ville han ju utrota från människors hjärna. Och det personliga traumat han bar med sig var ju att ett av hans barn har genomgått en könskorrigering. Så det är en stegvis process där vi har kunnat följa det på det här sättet. Och nu är vi framme vid den situation vi har där han plötsligt har fått ekonomisk makt och den politiska makten och även informationsmakten. Och det är ju ändå historiskt unikt hur det är sammanflätat hos just honom.
Jag tänker, är det just, du säger att det är historiskt unikt. Jag funderar lite, hur vanligt är det att en så här pass stor företagsledare ger sig in i politiken? Är det någonting också han har varit först med, eller är det någonting som vi har kunnat se tidigare också?
Nej, men han är ju unik i sig. I att det är ju få personer som är världens rikaste på något sätt. Den listan är ju relativt kort. Men det vi ser är ju att företagsledare... Och det finns det nog också forskning på, att det har ökat kanske de senaste 20 åren och absolut de senaste 10 åren. Men då är det ju ofta att man ser en förflyttning, att man går från företagsledandet och in i, är man i USA så kanske man går in i de federala myndigheterna och har en chans att styra dem. Men då kommer man ju in också utifrån de affärsintressen man har. Men då sker det ju en förflyttning ändå. Att man helt enkelt går från företagsledandet till politiken. Sen tror jag att kulturen ser väl olika ut. Men i USA... Så historiskt, om man har tittat på just tech-entreprenörerna som är ju så mycket i fokus i just den här valrörelsen, så har ju de försökt lägga äggen i alla korgar. De har ju varit aktiva lobbyister alltid för sina frågor. Det är ju de flesta företagen, för att skapa bättre förutsättningar för lagförändringar och så vidare i relation till hur deras affärer bedrivs, och i fråga om en ny sektor som techbranschen har det ju varit otroligt stort behov för att också få politiken att förstå utmaningarna och kunna påverka att det inte blir för hårt reglerat till exempel. Så att vi ser ju en förändring i just det här, det senaste amerikanska valet, där ju även sådana som Zuckerberg, som tidigare inte alls har valt så tydligt som han har gjort nu.
Precis. Vad tror du, vad finns det för och nackdelar då med att vi ser en ökning av företagsledare i politiken?
Ja, men man ska ju tänka på, och där är ju Elon Musk ett så intressant exempel också, för att en av anledningarna handlar ju om att när han klev in i politiken och fick den här otroliga insynen, också det är ju unikt att den uppgift han fick var dessutom ger honom insyn i alla de federala myndigheter som hade på gång, ja, jag tror att det var över 25 pågående utredningar mot Elon Musks 6 företag. Det är ju en extrem situation att han kan få en total insyn i både konkurrenter och hur hela processen runt de utredningar som pågår kring hans företag. Men det sätter ju också fingret på, även om vi pratar om lite mindre stora företagsledare, att det kan vara en bristande transparens om vad man har för incitament för att engagera sig i i politiken, att det kan, att det hela tiden finns den här risken att det ytterst enbart handlar om de egna affärsintressena. Men i ett fördelsperspektiv så är det ju att man är djupt kunnig, är väldigt passionerad och driven, och det är ju egenskaper som är fantastiska att också använda för politiken helt enkelt.
Förra året cirkulerade trenden Blockout 24 på sociala medier. Där uppmanades kändisar att ta ställning i Israel-Palestina-konflikten. I det amerikanska presidentvalet förväntades också artister att välja sida, och det spekulerades om att kärnor som Taylor Swift hade makten att påverka valets utkomst. Men hur är det då med företagsledare? Förväntas de också att ta ställning på samma sätt?
Ja, vi lever i en väldigt politiserad tid, och vi ser ju just nu en utveckling i USA där man nästan tvingas att bekänna färg för att ställa sig bakom den nya administrationen. Att man kanske gör det av rädsla för att man annars kan hamna i blickfånget som gör att det fattas beslut som inte gynnar den egna verksamheten. Tydligt exempel är ju Mark Zuckerberg här, som ju med sitt uttalande stöd för Donald Trump hoppas på att få hjälp även i de utredningar som pågår mot honom i både USA och i Europa. Och det är ju en sorglig utveckling, för det är ju kanske något annat än ett djupt engagemang för att vilja hitta fler sätt att driva samhällsfrågor framåt. Och det är ju lite det som Elon Musk är ett typexempel på, en företagsledare som har reagerat mot. Det vill säga att värderingsfrågor har varit i fokus. Att man vill lyfta fram sin jämlikhetspolicy. Man vill säkerställa att visa hur man jobbar med mänskliga rättigheter till exempel, och sådana frågor. Att det är normen utifrån att vi lever i en demokrati där det finns mänskliga rättigheter som vi utgår ifrån. Och då vill man ju även som företagsledare visa de delarna. Nu har ju allting vänts upp och ner när en sån stark spelare som USA plötsligt kritisera företag som har tydliga jämställdhetspolicies och den typen av frågor. Det pågår ständiga angrepp mot den fria oberoende journalistiken på ett sätt som är ju ett politiskt projekt där man plötsligt ser helt annorlunda på det som vi i Norden ser som grundläggande demokratiska viktiga byggstenar.
Tror du då att Musks session i Vita huset är ett exempel på när man har tagit det för långt? Och kan det här då leda till att då både företagsledare och kändisar blir lite försiktigare när det kommer till att ta ställning?
Jag tycker att det är lite sorgligt att ett politiskt engagemang, att de här riskerna ska vara så betydande. Men Elon Musk kan nästan inte ses som ett exempel. För dels är hans makt så otroligt stor i tre fält. Den ekonomiska makten, den politiska makten och även informationsmakten. Och det är ju en situation som är direkt osund. Vi vill inte ha en person med så stor makt. Men för hans eget affärsmannaskap så är det ju klart att det blir otroligt avgörande för honom. Den personliga trovärdigheten och synen på varumärket är ju också helt sammanflätat. Och här har han ju då agerat på ett sätt som helt tydligt gör konsumenter och användare av hans tjänster väldigt, väldigt mycket mer tveksamma än innan han både tog sitt politiska beslut men också hur han har agerat i de uppgifter han har fått i den nya administrationen.
Tusen tack för det här, Britt Stakston. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med mediestrateg och författare Britt Stakston. Flera avsnitt av Nyhetspodden hittar du på Yle Arenan. Favoritmarkera oss så får du en notis när ett nytt avsnitt släpps. Producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.